vers 1 till kapitel 2, vers 8. Så Nehemja 1:1 till 2:8. Det är inte riktigt så långt som det låter. Det låter som ett och ett halvt kapitel. Det är ett och ett halvt kapitel, men det är ganska kort kapitel. Men innan vi läser det så kan vi bara böja våra huvuden i bön och be att Herren välsignar de här tankarna. Herre, vi tackar dig för en ny dag. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss en ny möjlighet, Jesus, att lära känna dig, Jesus, på ett djupare sätt. Och inte bara en ny dag, du har också gett oss ett nytt år. Och vi är så överväldigade över det faktum att vi kan öppna våra ögon ännu en dag, Jesus. För mig är varje dag en dag av nåd, en förlängning av någonting som vi definitivt inte förtjänar. Vi lever i en ogudaktig värld, vi lever i en ogudaktig tid och vi är förvånade, förbluffade, förargade över allt det som vi ser och hör och konfronteras med. Men tack, Jesus, att vi har dig, Herre, på insidan. Tack att vi har ditt ord. Tack att vi kan förkunna ditt ord. Vi ber att de här tankarna nu, Jesus, ska bli till välsignelse för våra hjärtan, för våra själar och utgöra en plattform för oss att gå vidare för år 2020. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Jag tänkte lite på det här innan. Ja, vi kan börja med att läsa texten här, för vi kommer att läsa den egentligen två gånger förmodligen ändå. Men Nehemja och allra första början här, kapitel 1, vers 1 och fram till 2:8. Nehemjas Hakaljas son berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg, att Hanania, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som hade räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa det till mig: de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar är nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sade: o Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himmelens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag utvalt för att mitt namn ska bo där. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till din tjänare, till din tjänares bön och till din tjänares bön, de som har sin glädje att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. Börjar vi kapitel 2. Det hände i månaden Nisan i Artasastas 20:e regeringsår, då vin stod framför kungen. Och jag tog vinet och gav det åt honom. Och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig: varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Då blev jag mycket rädd. Och jag sa det till honom: må konungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när den stad där mina fäders gravar ligger finns ligger öde och dess portar är nedbrända. Kungen sade till mig, vad är det då du begär? Då bad jag till himmelens Gud. Och svarade sedan kungen, om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Då frågade kungen mig, medan drottningen satt vid hans sida, hur länge varar din resa och när kommer du tillbaka? Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig, nämnde jag en bestämd tid för honom. Och jag sade till honom, om konungen finner för gott, så må man ge mig brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden, så att de låter mig fara igenom sitt land till dess jag kommer till Juda. Och ett brev till Asaf, uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken, så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet, och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Kungen gav mig detta eftersom min Guds goda hand var över mig. Jag tänkte lite på det här med att vi är så beroende av tid och rum och materia. Och för de som är väldigt överandliga så brukar man säga, Gud bor inte i tiden, så jag bor inte heller i tiden och så vidare. Men vi är satta i en värld som är begränsad av tid. Och jag kan inte se det på något annat sätt än att vi ska relatera till tid. Det är tänkt så. Därför att vi är skapade för att leva i en skapelse som har tid. Men Gud är inte begränsad. Det vet vi. Och jag tänkte på det här lite grann. Varför är det så oerhört mycket ståhej runt nyåret? Jag menar, hur mycket ska det inte förberedas och festas och lovas och börja träna och sluta med det och börja med det? Och liksom det är så oerhört mycket, det är sånt enormt fokus. Och sen kommer liksom nyårsdagen då, men det är bara en vanlig dag. Det är liksom absolut ingen skillnad. Men för oss är det det. Och jag tänkte, varför är det så? Varför finns det en sån iver att se en förändring? För det är ju egentligen en förändring vi vill se, eller hur? Vi hoppas att det kommande året ska bli lite bättre än det året som har gått. Med andra ord, det finns någonting i oss människor inbyggt som förstår att någonting har gått fel i den här världen och i den här skapelsen. Det är vi alla medvetna om. Det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte är bra, eller rättare sagt inte så bra som det borde vara eller kunde vara. Och därför så hoppas vi på någonting bättre. Hoppet är det sista som en människa normalt sett ger upp. Och det finns också i detta inbyggt en längtan att se detta hända. Jag önskar att det här året ska bli annorlunda. Jag önskar att jag ska få kunna sluta med någonting eller börja med någonting, eller att en situation eller en relation ska förändras till det bättre. Det finns sådana. Så därför finns det en förväntan och en förhoppning för nyåret. Och det är ganska spännande att se det, eller hur? Men för oss är det ungefär som att det är nyår hela tiden. Vi har alltid möjlighet att komma till Gud. Vi har alltid en önskan, en längtan att se en förändring. Och det är inte bara vi som har den önskan. Det är Guds önskan att det ska ske en förändring. Därför att han vill se att våra liv blir välsignade. Och det här är ingenting som jag har eller hittar på personligen, utan i Romarbrevet 8 från vers 18 och fram till 26 kanske, så ser vi att hela skapelsen väntar på den här förändringen. Och det är väldigt intressant, därför att när man studerar det här så ser man verkligen att det står att skapelsen, ni vet när vi är väldigt entusiastiska över någonting så står vi på tårna. liksom, man kan inte, man, liksom, man tittar mot horisonten, man väntar på att någon ska komma och man står lite på tårna så att man kanske ser lite längre. Det är samma tanke som vi hittar här i Romarbrevet 8. Att hela den här fallna skapelsen som finns runt omkring oss står på tårna och väntar på den dagen, vilken dag, när Guds söner ska bli uppenbarade. Och vad är Guds söner? Läser vi i sammanhanget så ser vi att det är när vi får våra uppståndelsekroppar. Därför att det är inte bara själva naturen, allt där ute som finns som är fallet och som vill bli återupprättat och längtar efter att bli återupprättat. Men hela skapelsen längtar efter att se Guds söner och döttrar. Det vill säga oss när vi får våra uppståndelsekroppar som vad då reflekterar hans härlighet. Så den här längtan, den finns inbyggd. Den borde finnas där. Finns den inte där, är det någonting fel? Och så, och jag har aldrig hört, ärligt talat. Jag har träffat många människor som är positiva. Eller rättare sagt, inte så många. Men det finns de som har tagit på sig det här att jag ska alltid vara positiv. På 80-talet gick man ju charmkurser, om ni kommer ihåg, på företag. Och man skickades på charmkurs. Och så skulle man lära sig att tänka positivt. Och sen liksom om någonting hände så liksom, jajamensan, inga problem. Och på en arbetsplats jag var på, så kommer jag ihåg, då var det en sån där liten bild. Och så var det en man som hade fått foten i kläm i en dörr. Och så kommer det någon och frågar, foten i kläm? Och den där mannen säger, jajamensan. Liksom att det är inga problem att ha foten i kläm. Men att vara positiv, kan vi vara i den här världen? Ja, men jag har aldrig träffat en människa som säger att men allting är perfekt. Det kan inte bli bättre. Den här världen är absolut så som den borde vara. Och jag vill inte ändra en enda sak. Jag har aldrig träffat en sådan människa. Alla vet och förstår att någonting har gått snett. Alla har en slags längtan att se en förändring. Och ingen skillnad med oss. Ingen skillnad med hela Guds skapelse. Den står på tårna och väntar på Guds befrielse av denna fallna värld. Så, ni vet hur vi tänker om Gud många gånger. Vi har människor som tror att Gud inte kan och inte vill göra någonting. Det är en typ av människor liksom så här, nej, liksom det där med Gud, nej. Glöm det liksom det. Sen har vi människor som tror att Gud kan, men han vill inte. Med andra ord, han har förmågan, men han är inte riktigt för mig, så han bryr sig inte. Men sen har vi de som tror att han både kan och vill. Och jag hoppas att vi hör hemma i den kategorin, att vi tror att både Gud kan och vill. För han både kan och vill. Och det är underbart att tänka på det. Jag tänkte på ett skriftställe i Jakobs fjärde kapitel, Jakob 4, och verserna 13-17. Jakob 4, 13-17. Och det talar om två affärsmän som talar till varandra, eller samtalar med varandra. Och parafras så säger de att nu så ska vi åka, vi gör så här, vi läser det, så får vi det som det står. Jakob 4, med början i vers 13. Och jag tänker det är en väldigt tillnyktrande vers inför det här nya året. Det står så här: lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Och lyssna nu, allt sådant skryt är av ondo. Ganska starka ord. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Som andra ord, jag säger att människor, små människor, har ett annorlunda perspektiv. Ja visst, det är inget fel att ha drömmar, hopp, ambitioner, önskningar och så vidare. De är vi skapade med. Vi är hans barn. Var finns ni föräldrar och och mor och farföräldrar, alltså farfar och farmor och allt vad man är. Var finns den person som inte tycker det är roligt att se att barnen har önskningar när man kan uppfylla dem? Och vi är bara en bild av Gud, eller på det sättet vad Gud vill. Men det som är intressant att se, det är att han säger här att det är inte det som är felet, men räkna med Gud. Det är så många som inte räknar med Gud ens, utom när man hamnar i blåsväder eller får problem. Ja, då helt plötsligt, då är Gud bra att ha. Men det är inte så Gud vill att vi ska leva. Han vill att vi ska involvera honom alltid och göra som det står här, att om Herren vill och vi får leva, och då ska vi göra det. Så om Herren vill under detta året, om vi får leva under detta året, så är det vissa saker jag vill göra. Och låt Gud vara med. Låt Gud vara med. Och jag vill att vi tittar på ett bibliskt mönster. Vi har redan läst det från Nehemja. Men vi ska titta på några punkter här som jag tänkte är så viktiga inför det här året. Därför att det börjar med här att, så titeln för den här predikan kan vi säga är: varsågod, en biblisk ritning för 2020. En biblisk ritning för 2020. Men det börjar med här i de första fyra verserna att Nehemja identifierar en börda. Och om det finns en börda så finns det därmed också ett behov, eller hur? Och vi läste här just att han var hos kungen. Ni vet hur det judiska folket hamnade i fångenskap hos babylonierna. Sedan togs babylonierna över av perserna. Och nu befinner sig Nehemja som munskänk, det vill säga han var den som fick äta kungens mat innan kungen åt den. Det låter ju väldigt bra. Man fick äta kunglig mat hela tiden. Men problemet var att man tog också risken att bli förgiftad. För att om det var någon som ville förgifta kungen, så skulle jag då testa samma mat som kungen. Så det hade både för- och nackdelar, om man så säger. Men han var munskänk åt kungen. Han stod alltså inför kungen på en daglig basis. Han rörde sig i palatset. Och självklart så hörde han och såg han. Och han var också en betrodd person. Självklart ville kungen att munskänken var någon som han kunde lita på. Och han ställde en fråga till Hanani, som var en annan judisk broder där, om hur det stod till med de judarna som hade gått tillbaka. Ni kommer ihåg att de hade fått tillåtelse att gå tillbaka. Men det var bara en liten grupp av dem. De flesta fanns fortfarande utspridda i det persiska imperiet. Och det är väldigt intressant att se här att när han hör detta, Nehemja, så står det i vers 4 att han satte sig ner. För han fick höra nämligen att muren var nedbruten, portarna var nedbrända, folket led stor nöd och vanära i vers 3. Men i vers 4 står det att när han hörde det, då satte han sig ner och grät. Och sen står det, och han bad och fastade i flera dagar. Och jag tänkte på det, att liksom, har vi ens skrapat på ytan när det gäller bönens kraft? Jag tror inte det. Vi ber väldigt mycket. Och vi säger, men jag har inte tid att be. Då ska vi tänka på Luthers ord. Han sa en gång att idag har jag så mycket att göra att nu måste jag be extra mycket. Eller om man sa, jag har så mycket att göra idag så nu ska jag be ett visst antal timmar eller någonting. Det är inte riktigt vår matematik, eller hur? Om jag har en viss tid till mitt förfogande och så bönen tar en viss del av den tiden, då får jag ju mindre tid att göra det som jag har tänkt att göra. Men icke så med Gud. Gud lovar att friköpa oss när vi söker honom och hans rättfärdighet och hans rike. Då ska allt det andra tillfalla oss, står det i Matteus 6:33. Så han identifierar en börda. Han gråter, han ber och han fastar. Och jag tänkte på det i Saltaren 55 och vers 23. Saltaren 55 och vers 23. Så står det att vi ska kasta våra bördor på honom. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Har någon av er eller någon av oss en börda idag? Har vi en börda för den nation vi bor i? Har vi en börda för den familj vi är en del av? Har vi en börda för den tjänst vi har? Den kallelse Gud har lagt på mitt hjärta. Jag har prövat olika saker i mitt liv, men det tycks inte fungera. Är det någonting mera Gud vill? Är det någonting annorlunda Gud vill? Varför har jag inte riktigt frid med honom? Alla de här bördorna som vi har. Gud säger, kasta dem på mig. Det betyder inte att vi inte bryr oss. Men det betyder att vi är inte skapade för att bära dessa bördor. Vi kan inte. Och det är därför som han säger, kasta din börda på honom. Och det är det som Nehemja gör. Han identifierar ett problem. Att långt där borta i Judaland så finns hans folk. Och de lider nöd. Och han blir vidrörd i sitt hjärta. Och han sätter sig ner i tystnad och ber och fastar. Och vad gör han? Jo, han har då identifierat en börda och ett behov. Och nu i vers 5 så ser vi att han inser Guds storhet. Så först har vi bördan. Om jag tittar på den här bördan, storleken på den, intensiteten av den här bördan. Och så tittar jag på mitt eget liv, min egen förmåga och säger, men det här funkar ju inte. Och om inte Gud är större än mig själv. Ja, då är det ganska kört. Men vad gör då Nehemja? Jo, han inser Guds storhet i vers 5. Jag sa det, o Herre, himmelens Gud. Du stora och fruktansvärda Gud. Du som håller fast vid ditt förbund och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Med andra ord, han lyfter upp Herren. Talar om Guds storhet. Jag tycker det är underbart ibland hur vi kan som troende bara tala om vad Gud gör. Har ni varit med om det någon gång? Man träffar några andra troende. Och man bara pratar om vad Gud gör. Liksom. Gud gör det här, Gud gör det här, Gud gör det här. Överallt är Gud aktiv och mäktig. Vi lyfter upp hans storhet. Vi hittar bibelversar som talar om hans storhet. Hur han har skapat allt. Hur han har all makt och all förmåga. Och alla de sakerna. Vi inser hans storhet. Och jag tänkte på vad det står i Saltaren 113. Saltaren 113. Och versarna 5 till och med 9 tror jag. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himmelen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn. För att sätta honom bland furstar, sitt folks första. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja. Här är helt fantastiskt. Det står att han tar den ringe ur stoftet och sätter in oss bland furstarna. Och det står att en ofruktsam kvinna får bo i huset som en lycklig mor. Det här är saker som för oss låter helt otänkbara. Helt omöjliga. Men är de omöjliga för Gud? Absolut inte. Vi inser hans storhet. Om vi tittar bara i samma bok här, Saltaren, och bläddrar ett par sidor tillbaka, kapitel 103 och vers 19. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Allt betyder allt. Det finns ingenting. Jag säger, men den här världen styrs ju av Satan. Det står i andra Korinthierbrevet 4:4 att han är denna världens Gud. Ja, men han styr bara inom ett visst område där han har fått tillåtelse av Gud att göra det. Återigen ett citat av Luther. Djävulen är Guds djävul. Det vill säga, han har fått spelregler som han kan röra sig. Och där, om vi är villiga att samarbeta med honom, ja, då går det illa. Men om vi inte är det, så har han inte ett dugg makt mer än det som Gud har gett honom. Och Herren, står det, har ställt sin tron i himmelen och han styr över allting. Så vi identifierar en börda och ett behov. Det gjorde Nehemja. Han såg sitt folk. Han insåg hans storhet. Det är där vi måste börja. Bygga upp oss själva i det faktum att Gud inte är någon slags begränsad Gud. Han både kan och vill hjälpa. Och han gör det också när vi vänder oss till honom. Men vad är det som händer sen i verserna 5 till och med 7? Jo, Nehemja börjar att bekänna sin synd. Han bekänner synden som hans folk har begått. Men han säger också honom. Jag vet ibland, liksom, vi talar alltid så här. Liksom, människor bär sig så illa åt och alla gör fel och bla bla bla. Men inte jag. Och jag har ingenting att bekänna. Men han bekände själv sin synd inför Gud. Och det är ganska häftigt att se att när vi inser Guds storhet, då kommer det också en syndabekännelse. Jag tänkte på vad det står i Lukas kapitel 5. Vi behöver inte läsa det, men Lukas kapitel 5 och verserna 1 till och med 11. Vad är det som händer där? Jo, lärjungarna är där med sina båtar. Och Jesus är där. Jesus lånar Petrus båt. Han kliver i båten. Och sedan säger han till lärjungarna att åk ut på djupt vatten och lägg ut era nät. Och Petrus säger, men vänta nu. Vi har ju fiskat hela natten. Vi är erfarna fiskare. Vi vet vilken tid på dygnet vi ska fiska. Vilka platser och så vidare och så vidare. Varför säger du någonting till oss? Vad kan du bidra? Du är ju faktiskt bara en snickarson. Men han säger, på din befallning. Och jag älskar det. På din befallning. Jag kan ha försökt att göra någonting 100 gånger. Och jag har inte varit framgångsrik. Men på Guds befallning så gör jag det för 101 gången. Och då funkar det. Vad är skillnaden? Nu är Gud med. Förut var det bara jag. Och Gud och jag är alltid i majoritet. Gud och jag är alltid det vinnande teamet. Så vad säger då Petrus när han ser att näten blir överfyllda? Han säger, gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndare. Så det var Guds att Petrus insåg hans storhet. Att han kunde fylla de här näten som ingenting, bara med ett enda ord. Bara det fick honom att bekänna att han var en syndare. Så jag är inte ens värdig att vara i din närvaro. Hur mycket mer ska vi inte då bekänna vår synd inför den himmelske guden när vi inser att Gud en gång i tiden uttalade ett ord och hela detta universum blev till? I detta upplyftande av hans storhet så erkänner vi också vår synd. Och Johannes 3:30 så säger Johannes döparen de berömda orden. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Vilket motto inför detta nya år. Att han ska bli större och jag ska bli mindre. Så den fjärde saken han gör. Den första var att identifiera en börda. Den andra var att han insåg Guds storhet. Den tredje var att han erkände sin synd. Den fjärde var att han påminde Gud om hans löften i verserna 8-10. Påminde honom om hans löften i verserna 8-10. Men vänta lite, är Gud glömsk nu helt plötsligt? Måste vi påminna honom om hans löften? Återigen tillbaka till föräldraskapet. Eller mormor, morfar, farmor, farfar. Vi tycker om att bli påminda om vissa saker, eller hur? Barnen och barnbarnen liksom, han sa inte du en gång i tiden att vi skulle göra sig eller så. Ja, hur var det nu? Jag har nog glömt på. Du får påminna mig lite. Jo, men vi skulle ju gå ut och göra det och det och det. Ja, just det. Gud glömmer ingenting. Men vi kan påminna honom. När vi har insett hans storhet, när vi har erkänt vår synd, ja, då påminner vi om hans löften. Och vad är löftet? Jo, han säger att visst, ni kommer att bli bortdrivna från ett land när ni lever i olydnad. Men han säger att jag kommer att samla tillbaka er när ni håller fast vid mina bud och följer dem. Och även om ni är fördrivna till himmelens ände, så kommer det att ske. Så Gud är trofast. Han är inte sentimental. Det är en sak som jag alltid säger om Gud. Han är inte sentimental. Om jag tror att jag kommer undan med någonting i mitt liv, att jag kan liksom ha något litet område där liksom vid sidan om, som jag hänger ett litet skynke över och säger liksom, Gud, det där rör du inte liksom. Det får stå där och puttra liksom lite. Gud säger nej. Gud tar upp allting. Det finns inte en enda sak. Det finns inte en enda sten som Gud inte vänder på i våra liv. Men han säger också att försök inte dölja någonting. Försök inte att springa från mig. Eller fly från mig. Utan titta istället på min trofasthet. När vi vänder oss till honom. Påminn Gud om hans löften. Om hans karaktär och natur. Och i Efesierbrevet 3:20 står att han kan göra mer än vi kan tänka och be. Och jag vet inte hur stor fantasi ni har. Men ni vet liksom när man ligger och tänker. Hur stora tankar kan vi tänka? Det är helt ofattbart. Jag menar, det är inga problem att tänka sig själv. Att resa från universums ena kant till den andra. Det går på en millisekund i min tanke. Hur stora böner kan jag be? Jag kan ju be hur stor bön som helst. Det handlar egentligen bara om hur mycket jag vågar ta i. Liksom, vad kan jag säga? Men han säger att jag kan göra mer än vad ni kan tänka eller be. Det är Guds förmåga. Om jag sen kopplar Guds förmåga till hans vilja. Det vill säga att han inte bara kan utan han också vill. Ja, då har jag verkligen ett vinnarkoncept här. Därför att Gud vill se en förändring. Så vi påminner honom om hans löften. Och nu kommer vi till det intressanta. Om det nu inte har varit intressant så här långt. Men nu kommer vi till det intressanta. I vers 11 och fram till kapitel 2, vers 3. Att, vad är det som händer? Jo, kommer ni ihåg att han var munskänk hos kungen? Och när kungen nu såg hos honom där att han inte mådde bra. Jag menar, skulle han vara i kungens närvaro så skulle han vara finklädd. Han skulle vara ren och hel och självklart också ett glatt humör. Och nu hade han inte det. Och han kunde inte spela teater längre. Han var nedstämd. Och kungen såg det. Och det står att han blev rädd. Han sa, okej. Jag behöver en annan munskänk här, någon som inte går omkring och hänger läpp hela dagarna. Utan jag behöver någon annan. Och han kunde lika väl ha blivit avrättad. Kungarna på den tiden liksom, de bara knäppte med fingrarna, så kom de med en sabel och högg huvudet av dem. Så liksom, han blev rädd. Men, vad var det som hände? Jo, han sa, ge oss nåd hos någon. Behag. Och jag tänker på det här i första Mosebok kapitel 6, vers 8. Så att Noa fann nåd inför Herrens ögon. Nu fanns det inga människor kvar på jorden, för Gud dränkte hela skapelsen förutom Noa och de tre sönerna av deras familj. 8 personer överlevde floden. 8 personer. Så han fann nåd inför Herrens ögon. Men vi ser att i vår tid och i Bibelns historia så är det väldigt vanligt att Gud visar sin makt genom någon annans makt. Har ni tänkt på det? Josef hamnade i Egypten. Vad hände? Han blev befordrad till den högsta positionen i hela landet. Han kunde ha ett inflytande och rädda inte bara sitt eget folk utan en hel värld från svält och så vidare. Och ni kan räkna med också att den här världen som kom till Egypten också fick höra Josef tala till dem, förmodligen om sina fäders Gud. Så det var en fantastisk evangelisationsinsats som Gud gjorde genom Josef. Men det var någon som han fann nåd inför, nämligen farao. Vi ser samma sak i Daniels bok. Han fann nåd inför kungen. Och det utgick ett påbud att alla i hela det persiska mediska imperiet skulle tillbe Daniels gud, inga andra gudar. Vi ser hur någon människa, Josef, Daniel, som följde Gud, fick nåd inför någons ögon. Det står ingenting om att farao var någon frälst individ som hade bibelstudier med folket, utan det var bara att de blev övertygade, Gud rörde vid deras hjärta. Och jag tänkte på herrnhuttarna, kommer ni ihåg, vi möttes ju i deras lokaler under många, många år, hur de var förföljda i Europa av både katoliker och protestanter, och greve Zinzendorf bjöd in dem till sitt gods och de fick en fristad på den här platsen. Och så småningom så blev han så influerad av deras lära och deras arbete att han blev deras ledare. Men jag tänker liksom att någon mäktig man, en greve, står upp och säger: kom till mitt gods här, här ska ni få beskydd. Och det är väldigt fantastiskt att se hur Gud kan resa upp människor. Jag hörde precis någon berätta som var här på besök om hur vår församling på en plats i Turkiet hade samlat alla kristna i den här staden, och de hade haft en julkonsert och de hade haft undervisning och de hade gjort olika grejer, och helt plötsligt så kom det en knackning, eller var det någon som knackade på dörren, och det var polisen, och de tänkte att nu är det kört liksom. Polisen sa: vi behöver liksom bara prata lite grann med det här och berätta och så här, att så här, här, här. Och skulle det vara så att det är någonting ni behöver, då bara hör ni av er till oss. Så de kom inte för att stoppa mötet, de kom bara för att tala om att vi är faktiskt positivt inställda till det och vi är faktiskt beredda att beskydda er. Och det är Turkiet, ett land som har 99,% muslimer, som inte är historiskt känt för att vara positivt inställda till kristna. Och där öppnar Gud en dörr för någon. Det är det som är så underbart, att vi finner nåd hos någon. Och här fann Nehemja nåd inför kung. Han trodde att han skulle bli avrättad. Här går jag och hänger läpp inför kungen, och han ser det. Wow, jag kan inte spela teater längre. Och han säger: vad är det med dig? Wow, vad ska hända nu? Men vad händer? Jo, istället så säger han: hur kan jag hjälpa till? Och det är det som är så fantastiskt, att under detta kommande år kan vi be att Gud öppnar för oss personligen, individer och som församling, några människors hjärtan. Någon person som är vänligt inställd. De behöver inte nödvändigtvis vara kristna. Men Gud öppnar en dörr hos någon som gör att vi kan expandera i det vi gör. Därför att Gud är den som öppnar dörrar. Gud är också den som stänger dörrar. Och det står i Uppenbarelseboken kapitel 3 om Philadelphia kyrkan, att jag har öppnat en dörr som ingen människa kan stänga. Så Gud kan öppna dörrar. Gud kan ge oss nåd inför någon människa. Och vad händer då? Jo, helt plötsligt så säger kungen, han säger inte bara att okej, du kan fortsätta vara min munskänk. Han säger också: vad är det då du begär? Står det i vers 4. Vad är det då du begär? Det är inte nog med det. Och vad får man om jag skulle stå inför Vladimir Putin eller president Trump liksom helt plötsligt säger, men vad kan jag göra för det? Liksom, vad ska jag säga? Liksom, här står han inför kungen, och inte bara att han har funnit nåd inför hans ögon, men nu kan han också begära någonting. Vi tänker liksom, vadå liksom? Men jag tror inte vi förstår den maktstruktur som han levde i. Det persiska imperiet, 127 provinser som sträckte sig från Etiopien i Afrika till Indien i Asien. Hela Mellanöstern, hela Östafrika och stora delar av Asien. Det här var ett jätteimperium. Han stod inför kungen och han fick den här förfrågan. Och titta nu vad som händer här i verserna 4 till och med 6. Han ber, det måste vara världens kortaste bön, för det står att jag bad. Hur lång kan den bönen ha varit? Han stod inför kungen, kungen säger, vad är det då du ber? Och då bad jag, och sen, jag menar, det måste ha handlat om sekunder. Så det var en kort bön, men han hade länge varit förberedd, därför att han hade suttit ner. Han hade bett, han hade fastat innan. Så, men han fick nåd hos den här. Och nu började han, som vår sjätte punkt här, att be och önska någonting specifikt. Nu förstod han att Gud hade varit med honom ända hit och öppnat den här dörren. I verserna 4 till och med 8 ser vi nu att han begär någonting. Och vet ni vad detta är startpunkten på? Vet ni vad detta är startpunkten på? När han går tillbaks för att bygga upp Jerusalems murar. Det är startpunkten på Daniels 70 profetiska veckor. Det vill säga de 490 år som Gud utmäter åt nationen. Vi kallar det för den profetiska ryggraden i Bibeln. Detta är början på detta. Detta datum, denna dag, är början på detta. Och nu gick han i tro och han begärde av honom inte bara att få gå tillbaka dit under en tid och jobba med sitt folk, men han begärde också byggmaterial, virke, allt vad det var. Väldigt specifikt. Kan vi fråga Gud specifikt? Jag kommer ihåg liksom när jag växte upp så här. Jag tänkte att man, hur när man ber till Gud, man kan ju liksom inte komma och begära för mycket. Jag menar sådär, Gud har väl tillräckligt att göra. Men sen kommer jag ihåg, jag läste en bok med Yonggi Cho, den här kände sydkoreanske pastorn. Och han hade en bok om bön. Och jag kommer ihåg den där lilla illustrationen som var där i att han upplevde en kallelse från Gud. Så han bad till Gud att han skulle få en cykel och ett skrivbord. Cykeln behövde han för att trampa runt och berätta om evangelium. Skrivbordet behövde han för att han skulle kunna sitta och förbereda sina predikningar etc. etc. Och det kom ingen cykel och det kom inget skrivbord. Och han sa, men Gud, jag behöver ju det här liksom. Det skulle underlätta väldigt mycket. Och det här var vad Gud sa det. Men vilken typ av cykel vill du ha? Och vilken typ av skrivbord vill du ha? Och jag vet inte, Yonggi Chos teologi, den kanske inte alltid är samma som min. Det är inte det jag säger, men det jag säger är att det talade väldigt mycket till mig. På det att Gud är personlig. Och han vill att vi ställer väldigt, eller att vi ber specifika personliga böner. Är det en speciell typ av cykel? Och han bad för en speciell typ av cykel. Och han bad för en speciell typ av skrivbord. Och han fick det. Och hans kyrka är inte speciellt liten, kan jag säga. Jag tror att det en gång i tiden räknades det som världens största kyrka. Men be specifikt. Är det här ett sätt att närma sig år 2020 som vi nu redan lever i? Jag tror det. Här har vi ritningen. Identifiera en börda eller ett behov, vilket område den må vara. Inse Guds storhet, att han förmår och han vill. Erkänn vår synd. Säg inte bara att det är andra som syndar, men erkänn också vår egen synd. Påminn Gud om hans löften, som ett barn påminner föräldrarna eller far- och morföräldrarna och så vidare. Att du har ju sagt Gud att det är det här du vill göra. Och Be att Gud ger oss nåd i några människors ögon så att en dörr blir öppen. Och när den dörren är öppen, be också specifikt. Och jag avslutar med att läsa Jesaja 43:19. En klassiker. Jesaja 43:19 får sätta punkt för den här predikan. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öken. Gud har tagit fram sin machetas. Han ska göra en väg i vildmarken. Han ska hugga banan väg för oss. Han har också tagit fram sin gigantiska vattenkanna. Så att om vi lever i en ökenmark eller på ökentrakter så kan han vattna våra liv. Vi kan få en väg banad för oss under det här året. Vi kan få våra liv vattnade. Han både kan och vill göra det. Vi har en ritning för det här i Nehemja. Och vi kan ta till oss den. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi delat. Välsigna dem rikligen, Jesus. Och tala till oss om detta. Därför att det är så underbart att se hur du har gett oss de här exemplen i Bibeln som vi kan följa och se. Det här är vad du kan, men det här är också vad du vill. Och vi ber att vi ska ha den inställningen under detta kommande år. Att du kan och du vill. Och det är också vår bekännelse idag. Vad vill du göra med oss? Vi vet inte, men vi vill vara tillgängliga. Vi vill vara lyhörda. Och vi lämnar detta år, Jesus, kommande år, i dina händer. Välsigna oss, Jesus, rikligen i ditt namn. Vi vill också ge en möjlighet för dig som har lyssnat idag, kanske för första gången. Och det är också ett nytt år för dig. Men du kanske inte känner Jesus Kristus i ditt liv. Och allt det jag har sagt är sant. Jag måste först bli ett Guds barn. Hur blir jag ett Guds barn? Genom att tro på Herren Jesus. Vem han var och vad han gjorde. Han var Guds son. Gud som kom i människoform in i denna värld för att dö för våra synder. Det var vad han gjorde. När vi tror på detta, då sker miraklet. Då föder du oss på nytt. I Johannes kapitel 3. Om du aldrig blivit född på nytt, be i ditt hjärta en bön. Att Jesus ska förlåta dig din synd. Bli din frälsare. Om du gör det, då visar Gud inte bort dig. För det står i Johannes 1:12 att var och en som trodde på honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Det har ingenting med gärningar att göra. Det har ingenting med religiositet att göra. Det har bara med en vilja att bli frälst att göra. Ett erkännande av att jag är en syndare och en vilja.